Berätta om denna inbjudan att tala under Almedalsveckan.
Ja, jag blev glad att bli tillfrågad förstås. Därför att det är ju viktigt att kyrkan också finns med i det offentliga livet. Och Almedalsveckan, det är ju naturligtvis i stor utsträckning en politisk sak. De politiska partierna är där. Men det finns väldigt många andra grupper också som deltar i Almedalsveckan. Och även kyrkor och samfund och så finns med där. Olika intresseorganisationer också. Så det är faktiskt ett väldigt brett evenemang. Och tidningen Dagen frågade mig om jag ville vara med på det här seminariet om europeisk identitet och kyrkornas roll i det sammanhanget. Och det vill jag förstås gärna vara med i. Panelen var Fredrik Malm som riksdagsman för Folkpartiet, Peter Weiderud som ordförande för de kristna socialdemokraternas organisation Broderskap och Lena Ek som är Europaparlamentariker för Centerpartiet. Och vi hade ett gott och väl timslottigt samtal om det hela.
Europeisk identitet i fokus alltså. Hur beskrev du den europeiska identiteten under samtalet?
Ja, den europeiska identiteten är ju verkligen ett amalgam. Det finns många olika traditioner och Europa är ju naturligtvis inte enhetligt i meningen att vi har ett gemensamt språk och så vidare. Det är ju alldeles uppenbart. Men jag började med att beskriva Europa som byggt på några olika element. Dels arvet från den antika grekiska filosofin, dels det romerska rättsväsendet, det antika romerska rättsväsendet och dels den judisk-kristna traditionen. Och det är de här tre strängarna, så att säga idémässigt, som har byggt upp den europeiska kulturen rent historiskt. Senare har ju också upplysningstiden kommit och naturligtvis gett sitt bidrag till det hela. Men man har gjort det på den här basen och så det beskrivs som Europas rötter.
När man ser till identitet, vad är det då som hotar en identitet i ett samhälle?
Ja, det gör allt det som gör att man inte längre finner en gemensam bas att utgå från. Jag tror att Europas identitet måste alltid vara en identitet i mångfald. Det finns inte bara ett, så att säga, en enhetlig idé om vad Europa är och vilka värden vi har. Men vad som kan underminera är ju till exempel om vi inte har tillräckligt mycket enighet när det gäller synen på människan och människovärdet. Till exempel om ekonomiska intressen får ta över allting och blir helt bestämmande för vilken politik som ska bedrivas. Istället för tanken på att människovärdet som står i centrum. Det skulle till exempel kunna äventyra den europeiska identiteten. Och för egen del menar jag naturligtvis också att den kristna traditionen, den kristna tron, också hör centralt hemma i den europeiska identiteten. Man kan inte tänka sig Europa utan kyrkan, eftersom så mycket av europeisk kultur har vuxit fram i kyrkans häng.
Det finns ju många krafter som önskar att det vore möjligt att värdelöst förklara religionens roll i ett samhälle. Hur skulle du beskriva resultatet av ett samhälle utan religion? Vilken identitet får samhället då? Och vem blir Gud?
Ja, det kan till exempel bli mammorna, alltså pengarna, det ekonomiska intressen tar över allt. Någon som har varnat för det är väldigt tydligt är den tyske filosofen Jürgen Habermas, som ju själv inte är troende. Men han har sedan ganska lång tid nu tillbaka lyft fram just det här att om religionen trängs ut i samhällets periferi, då blir det inte ett tomt vakuum utan det blir andra intressen som kommer att dominera och inte minst ekonomiska intressen. Och han varnar för det. Jag tror verkligen att det är så att han har rätt när han säger att en mänsklig kultur, den är inte ahistorisk. En god mänsklig kultur, den uppstår i en mylla där det finns, där man har rötter man kan slå rot i. Och han menar ju till exempel att sådana ord som människovärde, respekten för det mänskliga livet, också sådana begrepp som person och frihet, har sina historiska rötter i den judisk-kristna tron. Och om man bortser från det så kommer de här rötterna också att förtvina med tiden.
Nu kommer vi in på frihet. Påvens budskap till nästa världsdag för fred kommer att ha religionsfrihet som centralt tema. Varför är religionsfrihet grundläggande för fred och frihet?
Det är ju väldigt grundläggande, därför det har ju med samvetet att göra. I religionen så uttrycker vi det som är allra viktigast för oss. Det som verkligen ligger oss om hjärtat och förståelse av tillvaron och vad det är att vara människa. Och hur man bör leva. Och därför är religionsfriheten så central. Och det är ju typiskt i alla diktaturer, i alla slutna system, så är det just i religionsfriheten man upphäver. Det finns alltid med som en central punkt i diktaturers program. Därför det på det sättet så angriper man ju själva människornas självförståelse.
I många delar av världen så finns det uttryckligen en irritation mot att den katolska kyrkan uttalar sig i det som man säger är politiska frågor som inte är frågor som den katolska kyrkan ska uttala sig. Vad säger du?
Ja, katolska kyrkan uttalar sig inte partipolitiskt, men hon uttalar sig naturligtvis och ska uttala sig i frågor som är moraliska och som ibland naturligtvis också har politiska implikationer, även om man inte ska göra partipolitik. Vi har ju, kan man säga, i Västerlandet två modeller för förhållandet mellan kyrka och stat. Det ena är så att säga den amerikanska, där man skiljer mellan kyrka och stat i första hand för att skydda religionen från statlig styrning. Den andra modellen är den som kommer ur den franska traditionen, att man skiljer kyrka och stat åt för att, så att säga, göra staten sekulär. Och det är två modeller, men jag menar att den amerikanska modellen, den är den ändå betydligt mer integrativa och eftersträvansvärda, eftersom den ger religionen en positiv roll samtidigt som man avvisar tanken på statskyrkosystem och så. Det är i grunden en modell som man drar till Vatikankonciliet och förespråkar, ett åtskillande mellan kyrka och stat, men en möjlighet för kyrkan och även andra religiösa samfund för övrigt att positivt medverka till ett uppbyggande av en mänsklig kultur där man slår vakt om grundläggande mänskliga värden. Ett samhälle där religiösa samfund inte kan lämna det bidraget, det blir en slags neutral flygplatskultur där allting är väldigt avskalat men där ingen människa egentligen känner sig hemma.
Tycker du att det finns ett ökat utrymme och intresse i Sverige för religionsfrågor i politiska sammanhang?
Ja, det tycker jag. Och religiösa frågor diskuteras ju mycket mer idag i den svenska offentligheten. Det går inte en enda vecka i Sverige utan att man i tidningar eller radio och tv tar upp frågor som har anknytning till religiös tro och dess närvaro i samhället. Allt ifrån religiösa friskolor till frågor som gäller inkulturation av till exempel muslimernas roll i det svenska samhället. Så att det är mycket mer närvarande idag. Och jag tror också att det är så att många människor märker att vi kan inte leva i en rotlös kultur. Utan vi måste också ha vissa värden och de här mänskliga värden. Och de kommer ju faktiskt ofta just från de religiösa traditionerna och naturligtvis i vår del av världen, i första hand från kristendomen.
De övriga i panelen markerade olika politiska tillhörigheter. Hur var stämningen under samtalet?
Det var väldigt positiv. Vi var nog på sitt sätt allihopa förvånade över att vi var så pass samstämmiga. Det var absolut inte någon hårdebatt, utan det var tvärtom så att vi var förvånansvärt eniga. Det är klart att ibland så kom det fram någon kritik också gentemot de religiösa samfunden, någon gång också gentemot katolska kyrkan, även om det var väldigt lite av det. Utan det var nog snarare så att man var medveten om samfundens positiva roll i Europa. Och det är ju faktiskt så att i Lissabonfördraget för EU, det som nu gäller, så ingår det en paragraf om att EUs ledning ska ha en regelbunden dialog med företrädarna för de religiösa samfunden i Europa. Och man var mycket medveten om det här. Och vi hade ju faktiskt ett sådant här möte bara härom veckan där ledningen för EU träffade de ledande representanterna för katolska kyrkan och de andra stora religiösa samfunden i Europa. Och det var alla i panelen här medvetna om betydelsen av den här dialogen och samarbetet mellan EU och kyrkorna.
Och det är viktigt att påminna om att det står så tydligt i Lissabonfördraget. Var det första gången du talade under Almedalsveckan?
Ja, jag har aldrig varit där förut, men jag måste säga att jag tycker det var roligt. Och jag var faktiskt inte så medveten om att Almedalen den här veckan är så bred. Jag trodde att det var mer partipolitiskt direkt, och det är naturligtvis ett stort inslag i det hela. Men det var väldigt mycket bredare än så. Och just därför tycker jag att Almedalsveckan är ett bra exempel på en plats där kyrkan också bör vara närvarande. Eftersom det är ett samtalstorg där människor möts och debatterar viktiga frågor i samhället. Och där ska också kyrkan vara med. Och det är viktigt att kyrkans röst finns med där.
Jag tackar dig så hjärtligt, Pater Ulf, för att du berättade för oss.
Tack så mycket.